Tack så mycket, lovsångare. Ge dem en applåd. Yes, väldigt roligt. Det här har vi gått och väntat på, åtminstone en del av oss, ganska länge. Att äntligen få köra igång. Inte bara EC14 utan också påsken överlag. Alltså påsken, det är ju som bästa högtiden. Det händer ju, allt stängs, ingenting händer. Det är inte så stor familjehögtid. Men så finns det massa plats för EC. Alla vill komma på EC. Jag är förvånad. Varför händer det ingenting annat på påsken? Men så kom jag på att det är för att så många som möjligt ska kunna komma hit. Eller hur? Är ni glada att vara här? Säkert? Kan vi få... Vi har ju inte tagit några presentationer. Nu kan vi bara kort få höra varifrån folk kommer. Om det är okej. Vi tar så här, två stora grupper. Alla som är från Nylandetrakten. Okej. En gång till. Ni lät som 10 personer. Alla från Nyland. Okej. Och alla österbottningar med flera. Okej, roligt att höra att ni är här i alla fall. Det ska vara synd om vi ska ha hört några österbottningar. Eller nylänningar. Yes, hörni. Vi ska idag tala om någonting fantastiskt. Någonting som ger oss möjlighet att ha någonting överhuvudtaget att göra med Gud. Det är så att rubriken för den här predikan är By Grace Alone. Alltså bara genom nåden, bara på grund av nåden. Och jag är jättetaggad att få prata om det här. Så kul om du vill vara här och lyssna. Och det är fritt fram att skriva ner grejer och så här. För det här kommer bli bra. Det tror vi. Vi ska börja med en text från Lukas evangeliet 8:42-48. Vi ska inte läsa ut hela Bibeln idag, men vi ska ta ett lite längre stycke i alla fall. Lukas evangeliet 8:42-48. Jesus gick då med och folkskaran trängde sig in på honom. Där fanns en kvinna som hade lidit av blödningar i 12 år och som ingen hade kunnat bota. Hon närmade sig Jesus bakifrån och rörde vid hörntofsen på hans mantel. Och genast stannade blödningen. Jesus frågade, vem var det som rörde vid mig? Då alla nekade, sade Petrus, mästare, folkmassan trycker och tränger sig in på dig. Men Jesus sade, någon rörde vid mig. Jag kände att kraft gick ut från mig. När kvinnan såg att hon var upptäckt kom hon darrande fram och föll ner och förklarade inför allt folket varför hon hade rört vid honom och hur hon genast hade blivit botad. Jesus sa till henne, min dotter, din tro har frälst dig. Okej, här är någon som varit sjuk i 12 år. Det i sig är ju väldigt länge. Och vi ska lite ta reda på vad är grejen med det här. Varför valde jag den här storyn? Vi ska se. Jag tror att vi lever i en värld som inte är så nådefull. Där det inte finns så mycket man får gratis hur som helst. Utan där man ska förtjäna allt möjligt. Det ena och det andra. Och den här kvinnan var i en sån situation. Hon kunde bara inte förändra situationen. Hon hade varit sjuk i 12 år. Hon hade antagligen besökt läkare hit och dit. Och ingenting verkar ha hjälpt. Det är ju lite bedrövligt. Om jag skulle ha hål i tänderna och ingen tandläkare vet hur de ska göra för att rädda mig. Så skulle det vara väldigt bedrövligt. Där fanns en kvinna som hade lidit av blödningar i 12 år. Och som ingen hade kunnat bota. Vi lever i en värld där man ständigt ska förtjäna det man får. Vem är bättre? Vem har mer? Vem tjänar mest? Vem vinner flest? Vem har störst fest? Vem får vara med? Vem lever upp till standarden? Slipper jag in på den skola jag vill eller misslyckas jag? Blir jag uttagen till skolans fotbollslag eller finns det någon som är mycket bättre än jag? Och får jag en broschyr i handen på stan så det är inte för att någon vill ge mig en väldigt fin broschyr med fina bilder utan det är för att någon vill att jag ska köpa någonting. Sånt tycker inte jag om. Kanske du tycker om sånt. Du kan få mina broschyrer. Och bryter man regler så förtjänar man ett straff. Får man ett stipendie så är det för att man har gjort något bra. Och får du inte stipendie så är det för att du inte har varit tillräckligt bra. Okej, vi är ofta misstänksamma mot någonting som är gratis. För vi är så vana att allt vi får så ska vi ha förtjänat på något sätt. Jag får som inte en födelsedagspresent en dag och inte min födelsedag. Det skulle vara jättemisstänksamt. Men någon gång hade hänt sig att någon av mina kompisar, jag hade en kompis speciellt, han brukar bjuda på mat lite nu och då, jättekonstigt, tycker jag. Jag blir alltid förvånad. Och så blir man alltid lite så här misstänksam, och han är så här, hej, nu ska du komma hit och äta. Jag säger, vadå, är det någon speciell dag, fyller du eller fyller någon annan? Eller är det något annat speciellt? Men så han, nej, kom hit och ät bara. Och man blir så förvånad, man är lite så här misstänksam om någonting gratis och lite för bra för att vara sant. Och hans mat är ofta för bra för att vara sann. Men ibland vill någon göra något gott helt utan större orsak. Men världen som vi lever i så känner inte till nåden särskilt bra. Vi tycks ofta tro att också Gud skulle ha någon baktanke. Med att han har kärlek för oss, han älskar oss, han har ett bra liv för oss. Men så finns det massa men. Massa saker vi måste fixa, massa saker vi måste... En lista på grejer vi måste leva upp till. Alltså, det var inte gratis i alla fall. Ofta tror vi på det sättet. Vi tycks ofta tro att vi måste göra en massa grejer för att sen kunna säga åt Gud, yes, nu har jag samlat tillräckligt många poäng på din poänglista. Släpp in mig, släpp mig lös i livet med dig. Och så försöker vi skryta lite. Försöker skryta och säga, Gud, jag har läst Bibeln så här mycket, jag har bett väldigt mycket, jag har kanske gjort något annat, jag har hjälpt min fasta, jag har hjälpt en annan tant, jag har berättat om Gud åt 10 pers i min skola. Jag har haft en toppenperiod med Gud i mitt liv. Come on, nu Gud måste väl älska mig jättemycket. Absolut gör han det. Men vår utmaning eller vårt problem är ofta att vi tror att vi älskar det av Gud för att vi gör olika grejer. För att det tycks ju vara för bra för att vara sant att vi inte ska måste göra någonting för honom. På Jesu tid så fanns det fariserna och skriftlärarna, ni har säkert hört om dem en del av er. Och de gjorde allt korrekt, de höll massa regler, de visste när de fick ha kul, de visste när de fick gå, vad de fick göra och när de inte fick göra vad. De var jätteperfekta på sin utsida, de kammade säkert hår åt rätt håll och ibland kan man ju knäppa skjortan fel så att det blir som så här, vet ni, en knapp högt upp och sådär. De gjorde säkert aldrig sånt. Jag har lärt mig att inte göra det, jag brukar kolla innan jag far ut att det sitter rätt. Men de putsade alltså sin utsida för de ville ha en perfekt utsida. Och är det inte så ofta med oss, vi är så här, det är inte så stor skillnad vad som finns inne i oss, men om utsidan ser bra ut så är det fint. Om man kommer till kyrkan varje söndag så ser det ju fint ut. Men kom till kyrkan absolut, det var inte det jag menar. Men jag har en del vänner som är så här, vi är lite smygintresserade av tron, det finns ju såna vänner. Det är så här, nej, jag är inte kristen, inte går jag i kyrkan, men alltså, det låter ju helt intressant det där som du pratar om och det som du... Allt det där med tron alltså, det är lite smygintresserad. Men så tänker de, jag har mött vissa av mina kompisar så här, men hej, jag kan inte riktigt bli kristen för att jag gör ju det här och jag gör det här. Och jag har ju ett fult språk och jag svär och jag går på fester och jag har lite för roligt och jag njuter lite för mycket av livet. Och så tror man att man inte kan bli kristen, man tror man inte kan komma till kyrkan för att man inte har det perfekta skalet. Ibland tror vi själva också. Men och jag tror det är kyrkan som har gett ibland, och vi som kristna ger en fel bild av vad Gud förväntar sig. För han förväntar inte sig massa att vi rättar till oss innan vi kommer till honom. Eller att vi har skärpt till oss. Egentligen sitter vi alla i samma båt och det är ganska usligt med allihop av oss. Det är kört för alla av oss egentligen. Det blir bättre, men det är kört just nu. Jag hade också en vän som inte under hela sin studietid hade berättat åt någon att hon var kristen, men så träffades vi på en födelsedagsfest och så berättade hon det att, eller vi kom fram till det att ja just det, jag gick i kyrkan, jag var kristen, och så berättade hon det att hej, jag har inte berättat det här åt någon, men jag kommer också från en kristen familj, jag är också uppvuxen i kyrkan. Men så berättade hon om det att hon har bara hört massa regler, allt hon ska göra, allt hon måste göra, så hon orkar inte mer. Hennes familj, hennes församling, de la alla massa press på henne. Så hon tänkte så att om det här är livet med Gud, så då, fine, då får det vara helt enkelt. Så ser det ut i en värld utan nåd. Till och med i kyrkan ibland, och till och med bland oss kristna så är vi så att man måste skärpa till sig så otroligt hårt så att det nästan blir omöjligt för allihop av oss. Den här kvinnan som mötte Jesus, hon hade gått miste om sin hälsa i 12 år. Jag vet inte exakt vad hon... Jag är inte läkare, men det stod att hon var i 20-12 år. Det måste betyda att det var allvarligt på något sätt. Hon var inte bara allergisk för pollen, som jag. Hon var 20-12 år. Hon spenderade troligen massor av pengar på att gå till olika läkare, på att möta upp med massa smarta gubbar och tanter som skulle bota henne. Kanske hon var fattig för att hon hade lagt så mycket pengar på det där. Och sen så mötte hon Jesus. Jesus är en folkmassa, egentligen var han inte där på någon så här vad heter det? Röda korset uppdrag att vara där och bota alla. Det bara hände. Det brukar vara så för honom. Han blev avbruten mitt i allt. Och så var det också den här gången. Plötsligt möter hon Jesus. Och utan att betala en cent för att få möta honom. För att han ska göra någonting. Så gör han någonting för henne. Och någonting ändrar drastiskt i hennes liv. Men oftast är det helt tvärtom. För att vi ska få någonting måste vi göra någonting. För att vi ska få fixat våra hål i tänderna så måste vi betala oftast allt för mycket. Och ska vi slippa in i fotbollslaget i skolan så måste vi antagligen ha spelat fotboll längre än mig. Jag spelar ett halvt år. Det skulle inte räcka någonstans. Vi måste alltid göra någonting för att förtjäna. Nåden då? Vad är nåden för någonting? Det är lite så här populärt att prata om nåden. Allt är bara nåd. Du får vara precis som du är. Och du behöver aldrig förändra sig. Allt är fine. Och det är som, om ditt liv ser ut så här om 10 år så är det helt bra. För det är bara nåd alltihop. Nej, nåden är lite bättre än så. Nåd är något som jag får helt gratis. Utan att ha gjort någonting speciellt för att förtjäna det. Det kan du skriva upp om du sitter och skriver. Och ifall du sitter på Facebook och Instagram så kan du bara slänga upp den där bilden istället. För det är bra. Nåd är något jag får helt gratis utan att ha gjort något speciellt för att förtjäna det. Ifall Gud skulle älska oss bara om vi skulle förtjäna det så då skulle det vara kört med allihop av oss. Kanske mig, för mig först av alla men säkert också för alla andra av er. Om det bara skulle vara på grund av att vi skulle förtjäna det. Alla, det står i Romarbrevet 3:23. Att alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Och de står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det. Av hans nåd, därför att Jesus Kristus har friköpt dem. Okej, vi fokuserar bara på den första deprimerande versen. Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud. För att det är sant. Det blir lite mer happy ending i slutande versen, men vi tar det sen. Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud. Okej. Problemet återstår ju. Vi har inte de här toppenperioderna hela tiden i våra liv. Du är säkert lika mycket människa som jag. Och då är inte livet på topp konstant. Vi kanske inte alltid ber så mycket som vi tror Gud skulle vilja att vi skulle be. Och vi behandlar våra medmänniskor illa. Det är jättedumt, okej? Men Guds kärlek förändras inte fast du och jag gör lite fel nu och då. Nåden är gratis bara om jag inte måste göra någonting för att få den. Det är inte Guds nåd om vi måste göra lite egna grejer och sen får vi möta Guds nåd. Det är Guds nåd bara om vi får den helt gratis. Bara på grund av vad han har bestämt. Inte för att vi har lyckats med någonting. Vi har stött på olika annonser och erbjudanden allihop av oss tror jag. Så jättebra erbjudanden man får. Senast häromdagen så att man fick en cykel gratis om man får till någon teknikaffär och köpte någonting. Jag vet inte vad det var. Kan man få en cykel gratis bara sådär? Den såg jättefin ut. Jag fick Spotify Premium gratis för några dagar sedan. Hur får man sånt? Ja, men man får ju inte gratis. För med ett halvt år blir det jättedyrt. Men det var ett fint marknadsföringsknep och de fick mig. Men det är ju för bra för att det ska vara sant. Spotify är inte gratis bara sådär. En cykel är inte gratis bara sådär. Det måste ju finnas någon hake. Eller hur? Jesus hängde på ett kors. Bredvid honom hängde två förbrytare. Två kriminella typer. De hade antagligen gjort väldigt mycket fel. De här förbrytarna de kunde inte göra någonting för att prestera eller bevisa för Gud att de var bra på något sätt överhuvudtaget. Och ändå en av de här så vände sig till Jesus. Den ena på korset mobbade Jesus och pratade illa om honom. Och den andra så vände sig till Jesus. Och det fick en vändning för hans liv. Kommer lite mer om det här strax. För att våra liv, det handlar så mycket mer om bara en show-off. Där vi ska visa vad vi går för. Där du är lite bättre kristen än jag. Och så nästa dag så har jag läst Bibeln 10 timmar mer än dig. Och så är jag lite bättre upp på Guds topplista. Men det finns ingenting sånt. Vi kommer aldrig att vara tillräckligt bra. Och det är de dåliga nyheterna. De goda kommer senare. Och Jesus kom inte heller hit för att visa hur bra eller dåliga vi var. Eller visa hur bra han själv var och peka ner någon annan och visa hur dåliga de var. Utan han kom för att ge oss hopp. Okej. Okay. Så vad är då viktigare? Är det viktigare att alla vet hur jätteduktig du är? Att alla dina vänner runt omkring dig vet hur otroligt bra du har presterat och hur mycket Gud älskar dig för allt du har gjort för honom? Nej, jag tror inte. Det är viktigare att du vet hur mycket Gud älskar dig än att hela din omvärld, hela din skola vet hur mycket du älskar Gud. Det är ingen idé att gå med ett stort, lägga upp en flagga på din skola där det står att ditt namn och så står det älskar Gud mer än någonting annat. Det är säkert fint på många sätt, men det är viktigare att du vet hur mycket Gud älskar dig än att hela din omvärld vet hur duktig du är att älska Gud. Okej. Vi kommer till punkt nummer 2. Jag har 3 punkter och de blir bara bättre och bättre. Vågar jag påstå. Jag är totalt beroende av nåden. Jag tror vi, du och jag, behöver inse det att jag är i behov av någonting som kan hjälpa mig. Jag kan inte hjälpa mig själv bara hur som helst. Den här kvinnan som var sjuk i 12 år. Och det var inte bara för henne att hjälpa sig själv. Hon måste möta någonting utifrån som inte var människa, som inte var någonting mänskligt som kunde hjälpa henne. På 12 år tror jag att hon har hunnit testa allt som går att testa för att hon ska bli frisk. Och ändå blev hon inte frisk. Men hon inser att jag behöver någonting som kan hjälpa mig. Någonting som inte är värst mänskligt. Någonting som inte bara är en vanlig läkare eller något annat. Och bara för att jag står här idag. Jag har inte presenterat mig. Benjamin heter jag. Hej. Det här handlar inte om mig. Det här handlar om Guds nåd. Att du kan möta den. Det blir jättebra. Men jag, bara för att jag står här och talar till er. Jag har ingen biljett till himlen bara för den sakens skull. Bara för att jag är i en kyrka. Bara för att jag gör någonting stort. Det här är inte större än annat man gör. Men det ger inte mig en biljett till himlen. Gud säger, hej, du pratar så bra idag. Välkommen in. Du behöver inte. Det räcker som för dig. Utan det handlar överhuvudtaget inte om någonting vi själva kan åstadkomma. Tänk på den här rövaren på korset som valde att vända sig mot Jesus. Han var som pretty much satt han fast. Har man spikar i händer och fötter så man rör inte sig jätte många meter bort från det korset. Han hade antagligen gjort brutala grejer. Han hade antagligen inte bara snattat lite godis eller något annat smått, utan han var en förbrytare. Han var brutalt kriminell. Så han hängde ju där av någon riktigt bra anledning antagligen. Vem som helst korsfästes inte på den här tiden. Och så vände han sig till Jesus och säger att hej, tänk på mig då du kommer till paradiset. Du kommer till himlen. Och vad säger Jesus då? Yes, far ut och evangelisera över hela världen och be till mig 2 timmar varje dag. Sen kan vi snacka om saken. Nej, så säger han inte. Utan han säger, yes, redan idag när jag kommer till himlen till min far så ska du vara där med mig. Vad hade han gjort för att komma till Gud? Antagligen hade han mördat någon människa. Han hade, vet inte, kanske var en våldtäktsman eller något riktigt grovt, jag vet inte. Vad hade han gjort för Gud? Ingenting. Han vände sig om till Gud. Han vände sig till Jesus och sa, Jesus, jag har inte klarat mig så bra genom mitt liv, men om du kan så hjälp mig. Samma sak var det med den här sjuka kvinnan. Hon valde att söka sig nära Jesus. Jag vet inte vad hon hade testat. Hon hade gått igenom hela landets bästa experter. Och så insåg hon att okej, Jesus, kanske det är du som är min sista chans nu då. Men det var ju inte så att Jesus sökte upp henne i folkmassan och sa att hej, nu måste du komma hit för att jag ska göra någonting för dig. Utan det var så att hon måste välja att vara lite obekväm. Hon måste välja att sträcka sig efter Jesus. Hon behövde inte hela sig själv eller göra någonting för sig själv. Men hon behövde visa oss Jesus att hon litar på att han kunde ge henne hopp. Och att han kunde ge henne en totalt ny framtid. Det skulle vara mycket lättare för henne, tror jag, att bara försvinna iväg någonstans. Att pysa iväg från folkmassan och tänka att här är det ändå så många som säger mig, det skulle bli lite pinsam situation om jag skulle säga att jag varit sjuk i 12 år och fortfarande lite sjuk. Det skulle vara pinsamt om folk säger att jag nästan kryper fram på mina alla fyra ben. På mina ben och armar. Ursäkta. Det skulle vara pinsamt om jag kryper fram och folk säger att jag på något sätt är desperat på något sätt. För man skulle inte vara så desperat. Man skulle vara lite så här mittemellan. Lite lagom. Lite inte så speciellt. Man ska inte sticka ut så mycket. Men det brydde hon sig inte i. Ibland bryr vi oss lite för mycket i att vi sticker ut lite. Ibland bryr vi oss lite för mycket i att vad ska folk tänka om jag säger att mitt enda hopp i den här situationen var att jag hade en tro på Jesus. Vad skulle folk säga då? Ja, man är lite väl rädd. Man är lite så här att men, kanske bättre bara att vara medelmåttigt och kanske aldrig få någon riktig förändring i sitt liv. Men hon tänkte så här, okej, jag har gjort allt. Jag har testat precis allt. Nu är jag beredd att gå fram och röra Jesus. Hon tänkte, hon trodde till och med att bara hon rör Jesus så blir hon frisk. Alltså vilken tro hon hade på att det var verkligen hennes sista hopp. Hon tänkte bara jag snuddar i hans mantel. Den här kvinnan hoppades på att det skulle finnas någonting utanför henne själv som kunde hjälpa. Det är väldigt naturligt att vi själva söker svar på våra frågor i vår egen värld. Det gör vi alla och det gör största delen av dem som inte har suttit i en kyrka också. Man vill ju hitta svar på sina stora frågor. Man vill få hjälp när man är sjuk och man vill få en perfekt diet då man vill ha en perfekt diet och man vill att någon ska hjälpa mig och göra mig själv lite bättre och vissa söker svaren i sig själv till och med. Men sen som den här kvinnan märkte att svaret fanns inte i henne själv, svaret fanns inte några experter, utan svaret fanns och hjälpen fanns när hon valde att komma fram till Jesus. Mitt hopp och mänsklighetens hopp är om det finns någonting mer än bara det som vi ser. Mitt hopp och mänsklighetens hopp är om det finns något mer än bara det som vi ser. Det finns många som skriver låtar om att man inte hittar så mycket svar och så här. Jag vet inte om någon av er känner till den här. Det är en lite omgjord version av en kristen låt. Vart jag mig i världen vänder... Hur går den? Vart mig i världen vänder står jag där med tomma händer. Längtar efter något som kan hjälpa mig. Hey! Så där typ går det. En svensk artist som har skrivit den här låten. Vart mig i världen vänder står jag där med tomma händer. Jag längtar efter någonting som kan hjälpa mig. Någonting som kan rädda mig. Och det här är ingen psalm eller en lovsång. Utan det är någon som bara har förstått att kanske svaret för mig, för mina utmaningar, för mina problem, för min allt som jag har problem med, kanske det finns någon annanstans än här nere på jorden. Det finns mängder med exempel på människor som mötte Jesus utan att ha någonting att ge tillbaks. Och det som var bra för dem var att Gud alltid såg människan bakom problemet. När kvinnan kröp fram till Jesus, den sjuka kvinnan som var i 20-12 år. Jesus sa inte åt henne att hej, du ser så desperat ut. Hej, skärp dig, stig upp och på något sätt klä dig lite anständigare eller whatever. Och kom på nytt sen. För han sa inte det yttre. Han sa inte det yttre som ett problem. Jesus var ständigt omgiven av människor som kanske inte var de mest populära. Människor som var sysslade med dåliga grejer, som var prostituerade, som var fifflare med pengar och allt möjligt. Men när de här människorna kom till Jesus, de hade inga problem med honom, för att han såg inte deras yttre, han såg inte deras skal, utan han valde att se det som fanns bakom det yttre. Han valde inte att se på det som fanns i det förflutna, det som hände igår eller det den här människan gjorde åt någon annan förra veckan. De hade gjort dåliga saker, säkert många gånger. Men han valde ändå att istället se det som fanns i människan, det som fanns på insidan och den framtid som den människan kunde få. Jesus kom för att ge människor hopp. Come on, come on. Jag måste peppa mig själv här. Så, vad bryr sig Gud mer om? Är det min insida eller är det min utsida? Ska vi fortsätta polera vår utsida? Jesus var så trött på de här fariseerna och de här viktiga gubbarna som kammar håret som påven. Eller, han som, de som fixar allt, hela utsidan. Jesus pratar om att ni polerar bara utsidan, ni bara fixar det yttre, men ni bryr er inte ett dugg. Jag tänkte säga något annat. Inte ett dugg i hur det ser ut på er insida. Ni behandlar människor som att de skulle vara alltså kaffesump, släng ner dem direkt bara. Det är inte något värt någonting. Och ni bryr er inte om vad som finns på er insida. Ni tänker bara på att det ska se religiöst och fint ut utåt. Vilka trevliga killar, säger jag. Det tyckte nog inte Jesus heller. Vi behöver sluta putsa till utsidan och låta Gud beröra och förvandla vår insida. Jag kan säga det här från scen så att ni inte tror att jag har ett perfekt liv. Jag har inte ett perfekt liv. Det är helt enkelt min utsida. Okay. Ofta är jag kanske glad, ofta har jag fina bilder, lägger ut överallt där man lägger ut fina bilder. Och man väljer alltid att lägga ut det bästa. Men surprise, surprise, newsflash. Alla här är vanliga människor. Vi har inte speciellt. Det kan se bra ut på utsidan, men vi har alla olika grejer som vi behöver lite mer av Guds nåd för att klara, för att på alla sätt bara palla och komma igenom helt enkelt. Vårt liv, det är hemska saker, inte tänkt att vi ska ge oss själv en knutta av lite nåd eller lite feel good någonting, utan det är ju tänkt att Gud ska få vara där och han ska få bara lägga in bra grejer i vårt liv så att de får vad de var tänkt att vara. Come on! För att vi tror ofta att vi ska fixa allt, att det är som att vi kommer någon vart med det. Vi är lite för stolta helt enkelt. Men det ska vi sluta med. Efter idag, eller efter den här festivalen, eller snart, så fort som möjligt. Vi har ingen stolthet, vi har inget. Vem behöver vi bevisa saker för? Människor utanför kyrkan är ju bara störda. Människor som inte tror, de är bara störda på att se kristna som har perfekta liv. För att de vet att det är bara fake. Och jag är trött på att ha vänner i min life-grupp eller i min kyrka som inte kan säga att de har en tung dag någon gång. För det är ju att ljuga, eller hur? För jag vet det. När jag pratar med mina kompisar, jag har flera goda vänner här i kyrkan. Och man är så glad att man kan prata om det som inte hela tiden är perfekt. För då känns det som det är lite äkta. Det är som the real deal helt enkelt. Istället för att hålla upp någon slags påveliknande bild. Jag gillar påven, men men någonting som ser fint ut. Allt är vitt och rent, allt är struket, till och med kallingarna och strumporna. Okay. I Matteus 25 står det så här: jag säger er att om er rättfärdighet inte går långt utöver de skriftlärdas och fariseernas, ska ni inte komma in i himlen. Okej, okay, vi har just sagt att fariseerna och de skriftlärda, de var som eliten helt enkelt. De var grymt duktiga på att vara duktiga, fina kristna som gjorde allt perfekt. De var som eliten. Och så säger Jesus att ni måste vara långt över det där. Och så tänker vi, hur i hela världen ska vi vara duktigare än dem? Det finns tre alternativ. Låt mig presentera dem. Vi kommer alla här samtidigt, tror jag. Alternativ ett. Så antingen så måste människan hålla lagen bättre än fariseerna och de skriftlärda. Alternativ två är att vi har ingen chans att komma in i himlen. Vi har ingen chans att ha ett liv med Gud. Eller alternativ tre. Vi kan komma in i himlen. Vi kan ha ett liv med Gud. Men inte på grund av någonting som vi själva gör. Där kom de. Så, alltså jag vet inte. Vi kan ta en handuppräkning och röstning. Nej, det behöver vi inte göra. Men om inte er rättfärdighet går långt utöver de skriftlärda och fariseerna, den religiösa eliten, då ska ni inte komma in i himmelrike. Jag tror det. Punkt tre är kanske mest, den är mest hoppfull för oss. För vi kan komma in i himlen, vi kan ha ett liv med Gud, vi kan få möta Gud, men det är inte upp till oss, det är inte vad vi har gjort, det är bara vad han har gjort. Grace is not amazing if I'm not aware of my sinfulness. Alltså nåden, det spelar ingen roll om vi har Guds nåd eller inte. Om vi inte kan erkänna att vi har stora misstag, att vi har gått bort från Gud och hela det där. Alltså det spelar ingen roll att du kommer hit och, eller att du säger åt dina vänner att ja, men nej, jag har ett jättebra liv. Jag har lyckats ta mig högt upp på den där kristna stegen. Det här som nu, alltså det rullar på helt enkelt. Jag har en toppperiod i mitt liv helt enkelt. Så det funkar bra. Och det är som, jag lyckas be 12-15 timmar per dag. Och det, som, det känns helt chill och jag orkar ännu 2-3 timmar till. Nej, nåden är så otroligt arma, fantastisk. Därför att jag är en syndig människa. Därför behöver jag nåden. Det handlar inte om mina gärningar. Jag är skapad fantastisk, men jag är verkligen inte fantastisk. Jag är skapad för att älska Gud och mina medmänniskor och mig själv, men jag gör det inte. Jag lyckas inte. Ibland kan jag inte och ibland vill jag inte. Alltså basic grej, jag kan inte ens ibland älska de människor som finns nära mig. Då behöver jag ju komma tillbaka till Jesus och säga, Jesus, hjälp mig med det här. Jag kan ju inte bete mig som att jag aldrig ska möta dig. Utan jag vill möta dig på nytt så att du får smitta ner mig med lite nåd och kärlek. Så det räcker också för andra människor än mig själv. Jag är skapad fantastisk, men jag är verkligen inte fantastisk. Det kan du säga åt dig själv någon gång. Du är skapad att vara fantastisk. Gud kan göra ditt liv så otroligt bra och han vill det bästa. Men vi behöver kunna inse det att jag är inte perfekt. Det handlar om synden. Det handlar om att vi alla har missat målet. En engelsk kille har sagt så här. Att the doctrine of sin has never been a big seller. Alltså hela tanken om synden. Det har inte varit någon storsäljare. Alltså det är inte så kul att prata om synden. Det är inte så kul att prata om så här tunga grejer som att alla har gått bort från Gud. Du är så här, nej, kanske alla andra men inte jag. Exakt. Någon som håller med. Om jag inte erkänner att jag har vänt bort från Gud så behöver jag ingenting av nåden. Men om jag erkänner att jag är bristfällig så då är jag totalt beroende av nåden. För då vet jag att jag har för mycket fel i mitt liv. Jag har gått bort från Gud så många gånger. Jag har valt min egen väg så många gånger. Enda hoppet för mig, om nåden är gratis, om det inte handlar om vad jag har lyckats med, utan handlar om vad han har lyckats med. Vi tycks tro att det handlar om att leverera, medan allt vi behöver göra är att kapitulera. Jag tror vi som den här kvinnan behöver välja att ta ett steg, att välja att ta ett steg mot Jesus. Det är inte så att han, du kommer inte vara här och, alltså jag tror att du och jag, den här helgen, och det här dagen som ligger framför. Det är mycket upp till oss. Om vi väljer att sträcka oss efter Gud. Om vi väljer att öppna oss så att han får bara lägga ner sitt liv i våra liv. Så vi behöver sluta leverera. Och istället lära oss att kapitulera. Istället lära oss att ställa oss någon gång på våra knän var som helst. Någon gång har det för mig. Man kan göra det vad som helst, men bara att kunna erkänna att Gud, jag är inte präktig nog, jag är inte duktig nog för att förtjäna att ha någonting med det jag gör. Men Gud, jag tackar dig för din nåd. Och du rör vid mitt innersta. Men Gud, det handlar bara om din nåd, det handlar bara om dig. Vi behöver lära oss att kapitulera, att ge upp. Gud söker människor som gett upp sina egna försök att nå upp till Gud. Så att han istället får sträcka sig ner till oss mitt i smutsen, mitt i verkligheten. Varför tror ni det var massa syndare på Jesu tid som drogs till honom? Men det var ju för att de inte hade någonting att komma med. De hade ingenting fint att lägga fram. De hade inte ett perfekt Instagram-konto där allting var perfekt. De kanske inte ens hade en telefon på den tiden. Jag tror vi kan få vara människor som ger upp våra egna försök att nå upp till Gud så att han istället får sträcka sig ner till oss. Jag behöver inse att jag är i behov av något eller någon som kan hjälpa mig. Så min fråga på näst sista punkten. Försöker du putsa utsidan eller låter du Gud beröra din insida? Försöker du bara putsa upp din utsida eller låter du Gud beröra din insida? Okej. Okay. Nå, vi har börjat lite dåligt. Det börjar ju inte så trevligt med att vi alla är syndare och det ena och det andra. Men så är det bara. Jag tror vi behöver slå fast att vi är syndare. Du är syndare, jag är syndare, vi är alla syndare. Som Andreas Fragner sjöng här senast. Syndare är vi allihopa. Den behöver vi inte repetera, men så är det helt enkelt. Syndare är vi, oavsett om vi vill det eller inte. En Gud full av nåd. Jag kommer aldrig kunna rädda mig själv. Min hjälp måste komma från Gud. Den här kvinnan som var sjuk i 12 år. Det var alltså mer än bara hål i tanden. Det var stora grejer troligen. Hon insåg att ingen kan rädda mig. Ingenting kan rädda mig någon mer. Utan min hjälp måste komma från någonting mer än det jag sett hittills. Hon föll ner för honom och förklarade inför allt folket varför hon hade rört vid honom och hur hon genast hade blivit botad. Jesus sa till henne: min dotter, din tro har frälst dig. Gå i frid. Okej, den här kvinnan blev upptäckt. Jesus sa så här: ah, jag kände att kraft for ut från mig. Kanske inte lika mycket superhero-accent, men han märkte bara, det for ut kraft från mig. Någon måste ha rört vid mig. Någonting hände. Och det var inte så att han var nonchalant och tänkte, ah, men det är alltid någon som rör mig. Jag är ju den jag är helt enkelt. Jag förstår ju att folk vill som, wow. Så där som på en, då en elitarist drar sitt solo på en konsert. Alla kommer bara, wow. Men det var ju inte det. Det var ju inte för att han var känd. Han var ju inte ignorant, utan någon rörde. Han ville veta, vem rörde vid mig? Vem sökte mig? Vem valde att vända sig om och göra allt vad hon kunde för att nå fram till mig? Vem var det? Jag vill träffa den personen. Så det här är för oss också. Gud vill veta, vem är du? Han är intresserad av våra personliga liv helt enkelt. Inte av hundratals människor, utan enskilda människor. Hon tänkte väl, lika bra att bara erkänna att det var jag som snuddade vid manteln. Och så började hon förklara varför hon hade sökt upp Jesus. Och hur det förändrade alltihop. Hur hon blev frisk. Nåden är inte en flummig idé om någonting flummigt. Någonting. Alltså nåden är inte bara ett så här random påhitt som är jättesvårt att förstå, jättesvårt att ta på. Utan nåden är en person. Nåden är Jesus själv. Så att vill du möta nåden, vill du möta Guds nåd, då behöver du möta Jesus. Den här kvinnan som hade slut på sina pengar, hon behövde möta nåden, hon behövde möta något som var gratis, men som var som att det skulle vara så mycket bättre än att det skulle vara gratis. Mycket av det man får är inte så bra om det är gratis. Men Guds nåd, den är gratis, men den är bra. I alla fall. Grace is a person. Nåden är en person. Och det som vi får vara glada för att Jesus har tålamod med människor som har problem. Människor som är mänskliga som du och jag. Människor som tror att de är hopplösa och förlorade. Jesus kom till de förlorade. Till de som vågade erkänna att de var förlorade. Allt skulle vara lättare om man skulle ha en checklist med saker att hålla. Med bud, med regler. För då vet man ju att man har gjort allt rätt. Men nåden kräver inte att vi har gjort allt rätt. Det blir lite stökigt. Det skulle vara mycket lättare om vi i vår kyrka och här på festivalen har en lista där man kryssar i varje gång man gör fel. För då vet man, ja okej, far hem. Du, ja, men du kan komma fram och få en bön. Det ena och det andra. Men det ska vara väldigt mycket lag. Det ska vara väldigt mycket regler. Utan nåden, den är ganska stökig. Nåden kan... Jesus hade ju med ganska mycket stökiga människor, sådana som du och jag, som inte hade allt riktigt på full koll, som inte hade kammat håret rätt håll och knäppt kjortan med rätt knapp i rätt håll. Sådana människor som du och jag. Grace is messy. Det är lite stökigt att ha gjort med nåden. Det är... Jesus måste ha haft det lite stökigt. Och kanske också här under den här helgen. Han måste ha det lite stökigt. Men i så fall tycks han älska det. För att om han kan ha att göra med dig och mig, så då verkar han inte ha problem med att det blir lite stökigt, för att vi är lite stökiga. Vi är lite vrak på insidan ibland, och ändå så är han beredd att spendera tid med oss. Han är beredd att vara mitt i våra liv och bli våra liv. De fariseerna och religiösa personerna hade problem med misslyckade, hopplösa människor. Gud har aldrig haft problem med dem. Men hela det här, det kan vara för bra för att vara sant, helt enkelt. För många av oss är hela tanken på nåd, det är så för bra för att vara sant. Det är som, kan det stämma där? Kan det stämma att jag är i min situation nu, fast jag gjorde det här idag, fast jag svor i bussen när jag kom hit? Kan det ändå vara så att Gud bara vill möta mig? Det låter lite för bra för att vara sant. Det är ungefär som att du får en gåva. Du får en gåva när du fyller år. Och så blir du jätteglad. Oj, tack så mycket. Och så far gästen hem och så lägger du bort gåvan i en låda. För egentligen förstod du inte riktigt vad det var för någonting. Du är så här att, vad är det här? Ska jag använda det i matlagningen eller ska jag sparka på det? Ska jag ha med mig? Alltså, vad är det för någonting? Doftar det gott? Vad är det för någonting? Du vet inte vad det är. Det är lite som en orden ibland. Alltså det är så udda, det är så overkligt. Det är för bra för att vara sant. Så vi bara inte riktigt vet vad vi ska göra med det, helt enkelt. Så är det för mig i alla fall. Jag har det senaste året förstått lite mer vad orden är. Och ännu finns det så mycket mer att förstå. Vem Jesus är. Men när man får en gåva, man blir lite konfunderad. Varför får jag en så fin gåva plötsligt? Har jag gjort någonting? Om jag får en peng av en kompis, någon ger mig en bra gåva. Har jag gjort något för att förtjäna det här? Man vet liksom inte vad man ska göra med den här gåvan. Eller varför man får det. Det är för obekvämt och för bra för att vara sant. Tänk så här, du har gjort någonting fint. Och en helt random person kommer fram till dig. Och vill tacka dig för att du har gjort någonting så väldigt fint. Kanske det finns sådana stunder. Du har gjort någonting väldigt, väldigt bra. Och så vill den här personen ge dig en stor kram. Och du säger, jag känner inte den här personen ens. Vad är det här? Blir som lite för närgången. Och ska som ha hela sina armar runt dig för att bara tacka dig. Och är man från Sydeuropa så skulle du få en kyss. Och det känns bara så obekvämt. Vad är det här? Alltså, vad ska jag göra med det? Vilken väg ska jag vända mig då jag kramar den här personen? Ska jag försöka vända det till en handskakning istället? Eller vad ska jag göra? Alltså en kram. Vilken random person ger en kram åt mig? Kanske du tänker. Fy vad obekvämt. Vad ska jag som göra med den? Jag skulle bli lite läskig. Nej, inte läskig. Jag skulle bli lite rädd kanske. Och så här är det med nåden. Alltså det är inte så logiskt att få en kram av en person som du inte har gjort så mycket för. Kanske du har spelat ett stycke på violin någonstans. Och så kommer en vacker äldre dam fram till dig. Du är kille, 18 vårar. Lite skäggstubb. Och du vet inte riktigt vad du ska göra då så här damen kommer fram. Är det en kindnypare? Eller är det... Vem är det? Och så tar du emot den där kramen. Och det är så awkward känsla. Det är som inte logiskt, snälla tant. Nej, kan vi lämna det? Men så är det med nåden. Nåden är inte logisk. Det är inte så logiskt att Gud älskar mig och vill möta mig. Alltså det är som, då vi hör om att Gud älskar oss och Gud har nåd för oss, så blir vi lite så här, antingen misstänksamma, eller så blir vi bara så här, jag måste fly, jag kan inte komma på ESF för att det är så obehagligt att Gud vill möta mig. Jag har som inte gjort någonting för honom. Vad ska jag göra? Vart ska jag ta vägen? För det är inte så logiskt att Gud vill älska mig. Varför ska han vilja det? Jag ser ut som jag gör. På min sida. Klart, jag tror han älskar varenda en av oss för hur vi ser ut. Han ändå skapar oss vackra på olika sätt. Men det är det som är det fantastiska med nåden. The amazing grace. Och nåden skulle vara inte så amazing om jag skulle kunna köpa den. Det som är amazing grace, det är att Gud älskar syndare. Min insida och min utsida. Det är amazing grace. Jag skulle vilja berätta en story åt er, om det är okej. Okay. Det är okej. Okay. Det var så att vissa av de här veckorna här innan har varit tunga på olika sätt. Man har jobbat jättehårt, man har slitit med allt möjligt. Man försöker studera, man försöker lära sig pianoskala, man försöker med väldigt mycket på samma gång. Och ibland blir man ju trött, man är ju människa på alla sätt och vis. Så jag hade en tung vecka. Jag hade en väldigt tung vecka. Det var så här, man är superutpumpad. Man bara känner att man har som inte ens kraft att andas nästan. Man har som inte kraft, det hade kraft. Men man har inte kraft att göra massa extra. Man har inte kraft att vara supertrevlig mot alla man möter. Men ändå så, man vet ju att folk gillar ju mer om man är lite trevlig. Så försöker man hålla upp en sån smile. Folk känner ofta igen mig som utåtriktad, positiv och hela tiden på topp. Som att det skulle vara hela sanningen. Den här dagen var verkligen ingen bra dag. Det var en dag då det mesta gick åt det sämre hållet. Så jag bestämde att fan är till en brygga. Hoppas alla som vill få göra det. Det är skönt. Vasa är full med bryggor. Jag får ner till en brygga vid vattnet för att vara ensam en stund. För att tänka på något helt annat och fly från alla människor en stund. Det är ganska ovanligt för mig, men det händer ibland. Väl nere vid vattnet så suckade jag ganska tungt. Jag knäppte några bilder för att fundera att jag ska slänga ut en bild på Instagram och Facebook. Nej, jag hade inte en så bra dag. Jag kan inte lägga ut bilder då. Jag struntade bilderna. Och plötsligt när jag sitter där, halvt deprimerad. Nej, inte vad är det. Men det var en tung dag. Jag var utpumpad. När jag sitter där så ringer en god vän till mig. Hon vet ju, det är kul om människor ringer och de vill erbjuda någonting. Men det här var Oskar som ringde. Jag gillar Oskar jättemycket. Så ville han låna en grej av mig som jag hade i min väska. Så jag insåg att den här stunden där nere ensam skulle inte bli så ensam. Så han kommer ner dit. Har med sig sin fantastiska fru, Marie-Louise. Och de kommer ner till stranden. Mitt humör är verkligen inte på topp. Antingen skulle jag önska att ingen skulle ha hört av sig den korta stunden jag var där. Eller så skulle jag bara vilja rinna ner i vattnet som en liten pöl och försvinna någonstans. För att det var ingen bra dag. Efter några minuter far de iväg. Och kort därefter far jag själv också. Senare samma kväll så... Jag kan inte bara släppa tanken på mitt otrevliga beteende. Jag har varit trött. Jag har kanske bemött mina medmänniskor på ett lite otrevligt sätt. Och jag kunde bara inte släppa tanken på att... Hoppas jag inte såra dem på något sätt. Hoppas jag inte såra Emil Oskar eller så här. Jag var så trött så jag minns inte vad jag hade gjort ens. Så jag tänkte jag skickar dem och förklarar bara. Okej, ursäkta, jag hade en torr dag. Den var väldigt inte så bra. Och förlåt för det. Hoppas inte jag var otrevlig mot er. Och inte desto mer med det. Men jag tänkte jag måste reda ut det där. För att man vill ju inte vara otrevlig mot ens sina vänner heller. Så fick jag ett svar tillbaka. Bara, ja, men det är chill typ. Vi har alla mycket just nu. Och så är det ju. Vi har alla människor mycket just nu. Men det som var så fascinerande var att alltså jag hade ju väntat mig, jag hade nästan hoppats att jag skulle få en spark i magen eller någon skulle säga bara hej, ryck upp dig, slut va sura butta, men det fick jag inte. Istället fick jag någon som sa hej, vi förstår. Dels blir jag tacksam för att det finns såna människor runt en, såna som på något sätt lyckas visa förståelse, lyckas visa nåd då man inte har gjort någonting för att förtjäna det. Samtidigt förstod jag att Gud ville visa sin nåd, visa att hans nåd var enda jag behövde i den där stunden. När jag skrev det här sms åt dem, det var inga krångliga grejer, så började jag gråta när jag skickade det här åt dem. Och det var inte för att jag skrev så fina ord, utan det var för att jag blev så grymt tacksam. Sen också när jag fick svar tillbaks, jag vet inte, de skrev ingenting jättespeciellt, men man känner att tänk att det finns människor som bemöter en på det här sättet, som är helt fine med att man har en sämre dag. Och samtidigt fick jag bli så fylld av tacksamhet mot Gud att han kan möta mig en dag som jag inte har gjort någonting vettigt för honom. Jag hade inte presterat någonting, jag hade inte gjort något speciellt bra. Och i den här stunden kände jag mig snarare som ett vrak. Ni vet den känslan. Kanske någon har haft den. Guds nåd och kärlek, det är inte bara en medicin som jag plockar fram dagar jag får huvudvärk eller jag har gjort bort mig totalt. Nåden är inte bara ett plåster som jag lägger på mina sår eller någonting som jag påminner mig om innan jag tänker synda mot Gud. Yes, nu kör jag på det här. Gud, fine, du får ha lite överseende, men jag tänkte göra lite fel mot dig. Men det finns ju nåd alltid att hämta från dig. tack för det. Nej, nåden funkar inte så. För att nåden är en person. Om vi har mött Jesus, om vi har mött hans kärlek, så då, han är en person, hemska saker. En person man älskar, en person man har mött kärlek från. Det är ju inte så där att man vill göra fel mot den helt enkelt. Jag vill ju inte missbruka det. Jag vill inte säga att Gud, förlåt mig ikväll för nu tänkte jag göra fel. Det funkar inte så. Nåden är en person, och en person som du älskar behandlar du väl som att du älskar den personen. Jag tänkte ännu på det här när jag mötte Marie-Louise och Oskar nere vid stranden. Det var helt, de fick se lite mitt sämre humör, jag var lite trubbig. Men jag tänkte sen när jag tänkte på en situation att för att kunna möta någon annan med en sån nåd och förståelse, så måste man själv ha mött nåden på något sätt. Vi kan inte vara goda kristna och bemöta alla med jättemycket kärlek om vi inte själv har mött en Gud som har jättemycket kärlek för oss. Jag vill att mina vänner runt mig ska förstå att ett liv med Gud inte handlar om en lista på vad de får och inte får göra. Nåden är aldrig så upptagen med att jag ska vara korrekt, att allt ska vara så korrekt, så att personen bakom handlingen glöms bort. Jag tror vi alla skulle må bra av lite mer felande människor i våra liv. Att umgås med människor som kan erkänna att de gör fel. Bristfälliga människor, som du och jag. Men om inte andra syndare har plats i mitt och ditt liv, så borde du och jag knappt själv vara där. Jag tror vi behöver kunna erkänna att jag är själv den största syndaren av dem alla. Jag är inte på något sätt, jag är inte heller värd Guds kärlek och nåd att möta honom. Men ändå har jag fått göra det. Ändå har jag fått möta honom. Ändå har jag fått sjunga till honom därför att han har mött mig. Ändå har han frälst mig. Han har räddat mitt liv. Han har svängt mitt liv. Jag var på väg ditåt, men han gav mig en ny riktning. Och ifall han har mött mig med den kärleken, då är det väl min sak att få möta andra med samma kärlek. Jag kan inte döma folk och säga att hej, men slut med det där. Gör inte sådär. Men rätta på dig först och kom sen till kyrkan. Nej, det funkar inte så. I Efesierbrevet 2:8 står det: ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det, inte på grund av era gärningar, för att ingen ska kunna berömma sig. Alltså, av nåden är ni frälsta, inte av oss själva. Tänk vad bra, det här är de goda nyheterna. Jag lovar att de ska komma. Guds gåva är det, inte på grund av era egna gärningar, för att ingen ska kunna berömma sig. Vi kan inte skryta med att amen, Gud älskar mig lite mer än annan. Nej, jag har ingen del i det. Jag har inte orsak att han älskar mig. Det är han som bestämt det. Och det är viktigare för mig att jag vet att han älskar mig än att alla runt mig vet att jag älskar honom. Nåden är en gåva och inte en förtjänst. Den här kvinnan, hon sträckte sig efter Jesus för ingenting annat hade hjälpt. Antagligen hade hon mött förakt från folk runt omkring. Och att krypa fram till Jesus, hon kanske inte kröp, men att gå fram till Jesus och visa att man hade behov. Det var kanske ingen status att göra precis. Och ibland söker vi lite status och respekt hos vår omgivning, eller hur? Det gör jag i alla fall, ibland. Men det är inte alltid så att vår status blir högre när vi kommer till Jesus. Det är inte alltid så att vårt liv ser bättre ut på utsidan till först när vi kommer till Jesus. Men någonting händer på vår insida när vi kommer till Jesus. Hans nåd börjar göra någonting positivt då vi får möta Gud. Jesus blev inte arg på den här random sjuka kvinnan som kom fram till honom. Det var inte så att hej, varför ryckte du min mantel? Utan han var så här: hej, vad har du för behov? Jag är här för att hjälpa dig. Jag bryr inte mig så hårt om varifrån du kom, om du är gift eller ogift, eller om du har barn med en massa olika män. Det spelar inte så stor roll för mig. Vad kan jag göra för dig? Han såg henne i ögonen, talade till henne, och hennes liv blev förvandlat. Jag tror inte han frågade hur ofta hon brukar vara i templet, hur ofta hon hade bibelstudiegruppen, de skriftlärda. För det var inte så relevant. Jag har inget eget att komma med. Jag har inget att visa upp. Och därför behöver jag lita på Guds nåd enbart. By grace alone. Jag har inget eget. Jag kan inte visa upp någonting. Det som jag kan inte tacka Gud. Tack Gud att du ser alla mina goda gärningar och därför har frälst mig. Utan jag kan bara tacka Gud. Tack Gud att det inte har någonting att göra med mina goda gärningar. Tack för att det inte har någonting att göra med mina dåliga gärningar heller. Tack för att det inte har någonting att göra med mig ens. Det är fantastiskt i sig. Alltså det, tänk hur lite det har att göra med oss själva. Det är som otroligt. Man skulle kunna tro, i så många religioner handlar det om vad jag har gjort för Gud och vad jag, hur långt jag har kommit och hur bra jag har klättrat upp på någon slags steg eller hur många gånger jag har fötts om i olika kroppar hit och dit och vad jag har, hur många jag har hjälpt och vad jag har gett som gåvor hit och dit. Och så kommer det ett helt annat budskap som handlar bara om att vi får någonting som vi inte förtjänar. Det är inga gärningar, inga stora ord, inte ett perfekt liv. Men en perfekt Gud. Mm. Kan vi få upp någon musiker? Gud är en Gud, tror jag, som är beredd att möta min och din köra insida. Snarare än vår präktiga och vackra utsida. Alltså en Gud som är beredd att möta vår köra insida. När jag känner mig som ett vrak när jag satt på bryggan och när jag kom hem. Då var Gud beredd att möta mig. Han var beredd att dimpa ner där jag satt i mitt rum. Han väntade inte tills jag kom, hade klättrat upp igen. Tills jag hade lite bättre feel good-känsla. Han väntade inte på det. Utan han sa att, hej, här är en brusten människa som är trött på så mycket just nu. Han kan inte göra någonting för mig. Han kommer somna om 10 minuter. Men innan han somnar, slocknar av trötthet eller massa annat, så vill jag att han ska få känna att det inte har med honom att göra. Den känslan fick jag. Och den skulle så fenomenalt bra om du under de här dagarna skulle få. Att det är, när vi står med händerna sträckta mot Gud, när vi visar åt honom, Gud, jag kan inte göra så mycket för dig. Jag har också syndat, jag har också gått bort från dig. De här dagarna har du inte någonting att bevisa för någon. De här dagarna på den här festivalen, vi har inte någonting att bevisa för någon överhuvudtaget. Ni är snygga och vackra människor allihop och det är fint. Men Gud bryr sig ännu mer om vad som finns inuti. Och jag vet det med mig själv. Man har ju inte ett perfekt liv. Och du har kommit hit och du vet också det. Så du funderar kanske att ska jag bara täcka över det? Ska jag bara dra på mig ett fint smile för jag kommer till kyrkan till en kristen festival? Eller har du kommit hit för att verkligen få möta Guds nåd och få känna den känslan att Gud, det finns inte en cent jag behöver betala dig. Det finns inte någonting som jag kan göra för att du ska älska mig mer. Det finns inte någonting som jag kan göra för att du ska älska mig mindre. Vi har en fel bild av Gud ibland och tror att vi ska göra så mycket, men släpp det. Gud är beredd att möta din köra insida snarare än att bry sig om din vackra och präktiga utsida. Vågar vi göra oss med den här kvinnan som bara tog ett beslut, hon bara bestämde, hon sa okej, det är lite obekvämt, det är som out of my comfort zone, folk kollar på mig, folk stirrar på mig, kanske till och med kanske någon berättar till sin släkt att det var en pinsam tant som ryckte i hans mantel, men för henne var det värt allt. Och för oss kan det också, det kan vara så enkel grej, men det kan vara så att bara säga Gud, jag har försökt så mycket, jag har försökt det här med att vara en god kristen, jag har försökt att berätta åt alla om dig. Men det känns så tungt, det känns inte rätt. Jag vill inte, jag skulle bara vilja möta dig Gud. Så min fråga till alla som är här ikväll, oavsett vem du är, så att är du beredd att möta Gud ansikte mot ansikte? Så att hans fantastiska nåd får göra stora grejer på din insida. Det är inte så att han vill plocka bort det roliga i ditt liv. Jag tror bara att när vi får möta hans nåd, när vi får möta Jesus själv så lyfter så mycket av den här pressen som handlar om att vad jag ska göra för Gud. Den här helgen handlar ingenting om vad du ska göra för Gud. Du får gärna sjunga med i våra låtsånger. De är fantastiska på många sätt. Men det handlar inte om det. Så den här veckoslutet, den här påsken, så ska få bli en påminnelse. Och inte bara en påminnelse, utan det ska få bli ett avtryck i ditt liv på att Gud fick göra någonting för dig, till och med fast du kom hit och hade filisen i botten. Du kanske kände att du var ett vrak på så många sätt. Jag tror att det gäller för oss, oavsett vilken ålder vi är, så går vi igenom olika saker. Det är så här att, ska jag dölja det här? Ska jag låtsas så fin och perfekt? Eller ska jag bara sträcka mig efter Gud? Vi kommer att avsluta det mötet med att du som vill får bara, du som vill möta Guds nåd, du som har haft en krystad bild av att vara med Gud, du som har känt att varför skulle jag? Det är sista gången jag är på ett kristet möte. Det är sista gången som jag lyssnar på en predika kanske. Eller så känner du bara att Gud, jag behöver förstå lite mer av din nåd. Jag behöver få möta dig face to face. Så vi har människor som vill be för dig. Om du har känt jättemycket press med allt vad som har med Gud att göra, och du vill ta ett steg i en ny riktning och säga, Gud, jag har försökt göra mycket för dig. Jag har gjort mycket bra. Men Gud, jag vill att du ska få göra någonting för mig. Gud, jag vill att du den här helgen ska få göra någonting för mig. Jag har inte fattat hela nåden. Jag har trott att jag måste prestera och leverera istället för att kapitulera. Du som vill kapitulera för Gud ikväll och säga bara att Gud, här är jag. Jag har ingenting att bevisa. Jag har ingenting att komma med. Kom fram och så ska vi be tillsammans. Men du som verkligen vill ge upp dig själv. Ibland håller vi så hårt tag i oss själv. Men ikväll är en kväll då vi ska få ge upp oss själv. Då vi ska få ställa oss på våra knän och säga, Gud, det här är jag. Så här ser jag ut. Ibland tycker jag om mig, ibland tycker jag inte. Men vad du än tycker om mig, Gud, möt mig. Om du kan möt mig, fast jag ser ut så här, snälla möt mig. Så välkommen fram, så ber vi tillsammans. Vi vill jättegärna be med dig. För det kan hända att så många av oss här skulle bara behöva få en lite refreshad bild av hur den här Gud är, av vilken Jesus vi snackar om. Han är inte en story på en postgudstjänst en gång i år eller på julen, utan Jesus själv är den nåd som vi behöver möta. Så vi sjunger några låtsånger tillsammans. Under tiden så får du komma fram. Du som säger att Gud, okej, jag ger upp mig själv. Jag har kommit så här långt. Jag har gjort mycket bra. Men ta över mitt liv. Kommer vi ha många chanser att bara få möta Gud. Du kommer få många chanser att få möta Guds nåd och få en kanske en ny bild av vem han vill vara i ditt liv. Men jag vill utmana dig att börja den ikväll som den här kvinnan som valde att sträcka sig för att röra Jesus. Det var inte så bekvämt. Det kommer inte få mer bekvämt på lördag kväll. Om du nu känner att det här gäller mig, så välkommen fram och så ber vi tillsammans.